Jo.
Jo, var det jag.
Jag kanske bara ska ta upp vad jag skrev till dig.
Ja, gör det. Välkomna till Babylons... Jag säger alltid fel. Välkomna till jakten på Babylons ande. Här sitter vi med våra fake smile för att låtsas som att det här är kul. Nej, det låtsas vi inte som. Det är ju kul ju. Men ibland behöver man peppa sig liksom.
Ja, så är det.
Ja. Ja.
Det är ju svårt. Alltså man, det är inte som att man poddar på en tidpunkt på dygnet som är så här, nu är jag i mitt esse. Jag kan känna att nu är klockan 8:45, onsdag kväll.
Ja.
Min fru åkte till jobbet klockan 1 idag. Och hon kommer hem om en halvtimme ungefär.
Ja.
Och jag har haft barnen. Det har varit kul och mindre kul. För så är det. När man har två små härliga, taggade, spralliga, underbara barn.
Precis, som är det bästa som har hänt dig.
Ja, det är det.
Ja, exakt.
Jag har nyligen fått introducera för min son, som är ju 4,5. Super Mario-världen.
Oj, oj, oj.
Det är faktiskt väldigt kul. Vi köpte ett Nintendo Switch och ett Super Mario Odyssey. Och det är väldigt roligt att se honom när han så här, åh nej, jag klarar inte det här, kan du hjälpa mig här? Och så får man hjälpa honom lite och så bara, kolla nu pappa, kolla nu, kan man göra så här? Kolla nu. Och sen helt plötsligt har han liksom, har han tagit sig igenom några banor typ.
Ah.
Och så här, ja men det är sjukt kul. Och så får man lära honom
då vill
lite...
Jag vill fråga om hans anlag till att ragequitta. Har den switchen flygit ännu?
Ja, han blir lite så här, det här är för svårt, jag klarar inte det, du måste hjälpa mig, typ.
Ah, ja.
Men han kastar inte iväg grejer.
Det är ju en annan grej. Nej,
det gör han inte.
Det borde ju gott, tycker jag.
Jag har ju inte heller ragequit-anlag. Faktiskt.
Nej, det har jag.
Ja, det har du. Nej, jag har ju sad quit. Har jag.
Sad quit.
Ja, men så här, det går då. Ja, okej.
Okay. Man plockar upp lite långsamt.
Ja, men så här, nu går jag och gör något annat då. Mer så.
Mm.
Typ. Ja. Ja. Så är det.
Så, vi är olika.
Vi är olika. Fint. Ja.
Ja. Det är bra. Ni som har följt oss på Instagram har ju märkt att vi har tänkt lite annorlunda kring dagens avsnitt.
Mm.
Vi har lagt ut en här frågelåda där man har fått ställa frågor till oss. Responsen har ju inte varit översvallande.
Nej.
Men det gör ingenting.
Kan vi börja med en ganska viktig ändå fråga?
Ja.
Som är
just det.
Om vi är...
Om Carl Barth.
Ja, där kan vi börja.
Nej
men precis, vi kan börja med Carl Barth. Jag tänkte att jag ska komma till det.
Ja.
Nej men vi fick en anmärkning kan man säga. Det som jag ändå kan uppskatta. För jag uttryckte mig ganska slarvigt om Carl Barth. När vi pratade om liberalteologi och så vidare. Carl Barth är ju alltså inte en evangelikal teolog. Och boken som han skrev heter ju faktiskt inte... Den evangelikala teologin. Jag var faktiskt till och med uppe i min bokhylla och kolla. Den heter den evangeliska teologin. Och det är en ganska typisk liksom begreppsförvirring på ett sätt. Hos mig och även hos kanske många andra också. Just vad att det finns en skillnad mellan evangelikal och evangelisk. Typ.
Som evangeliska frikyrkan.
Ja, precis. Nej, men Carl Barth var ju alltså schweizisk reformärt. Var han?
Ja.
Och om man går till den evangelikala teologins en ganska stor ändå liksom hubb för evangelikal teologi utåt sett online, alltså The Gospel Coalition. Jag vet inte om alla skulle hålla med om att det är så, men jag tycker det är mycket evangelikala teologer där som rör sig. Där ställer de ju sig lite liksom blandat till Carl Barth. D. Carson tycker att man ska läsa Carl Barth och det är väldigt bra liksom, och andra tycker lite mindre bra om Carl Barth. Så det är blandat. Han är ju som sagt före hela den liksom, hela den termen. Så att det går liksom egentligen inte att placera honom i det facket eller utanför. Fast han kanske är mer utanför. Sen så var ju den som han bråkade om naturlig teologi var ju alltså inte Paul Tillich, utan det var Emil Brunner. Jag har fått för mig att Paul Tillich var liksom lutad åt för naturlig teologi. Mest på grund av att jag läste en liten bok om hans predikningar en gång. Där jag fick uppfattningen att han kanske var det. Men sen var jag inne och kollade lite. Han tyckte det var jätteilla med det.
Okay.
Det är ju kul. Jag känner ju mer och mer att det här att liksom prata om teologer och teologi är ju inte min starka sida. Riktigt. Det var väldigt länge sedan jag läste liksom teologi. Jag läser ju inte sånt så mycket längre. Om man ska vara dra hårdare eller så.
Vi pratar och sen så gör vi avbön på det som blir fel.
Ja, så är det.
Det tänker jag. Vi är människor allihopa.
Ja, men så är det.
Men jag tänker också, jag borde faktiskt ha reagerat när du säger att Karl Barth är evangelikal.
Jag tycker det skulle gjort
alltså,
faktiskt.
Eftersom vi rör oss i en sån miljö där vi pratar om evangelikansk amerikansk kultur.
Exakt, Emanuel. Jag skyller på dig.
Jag får ta det på mig lite.
Ja, nej, men den frågan som egentligen är ännu viktigare är ju, Emanuel, är du en believer eller en one directioner?
Den frågan. Jag tycker att den är oerhört svår att besvara.
Tycker du det?
Jag bryr mig så lite om de här två artisterna. Eller, alltså, jag vet att det ena är ett band. Nej, vänta nu. Vad säger du?
Ja,
believer eller directioner?
Ja.
Ja, i mitt huvud har jag bara tänkt, jag gillar Harry Styles eller gillar jag One Direction?
Nej, det är alltså Justin Bieber eller One Direction?
Är det jättelätt
eller?
Då är det ju... Vad tycker du?
Justin Bieber, helt klart.
Eftersom...
Det jag satt senast förra veckan, nej två veckor sedan är det faktiskt, och körde i, lyssna igenom hans, den här plattan som kom 2017 typ.
Inte den kristna plattan då?
Nej, det känner inte jag igen. Det var nog innan det. Eller? Nej. Det här kanske är den kristna plattan. Men den är ju sjukt bra alltså. Vad säger det.
Okej. Okay. Jag har lyssnat 0% på deras skivor. Så att jag har bara hört... Om jag måste kniva mot strupen så är det Justin Bieber.
Mm. Ja.
För att jag tycker ganska illa om Harry Styles.
Oj då.
Och det gänget. Nej, men jag tycker illa om, men jag får inte en skön vibe från honom.
Nej.
Jag ber om ursäkt till eventuella för detta praktikanter som har bott hemma hos oss. Om detta når dem, så, eller en, så, ja. Så är det. Det är så jag tycker, jag får säga det.
Ja.
Det kan inte vara något.
Nej, och sen så fick vi in två andra frågor som har lite mer, som är lite mer personliga, som jag tänker att vi kommer liksom prata om ikväll här.
Ja,
eller,
precis.
Ja, det är ju kväll för oss. Jag vet inte, du som lyssnar kanske är, det är mitt på dagen.
Ja.
Kan precis. Vara alltså.
Babylons ande!
Vilken fråga tycker du då? Eller ska vi, så här, en av punkterna som vi har fått till oss är att vi upplevs lite hala.
Mm.
Att vi inte tar riktigt ställning. Att vi säger att detta är inte så bra, men vi berättar inte riktigt varför det inte är bra. Varför vi inte tycker det är bra. Och som sagt, vi tar inte ställning så mycket.
Eller framförallt kanske vi inte säger det här, vi kanske säger det här är inte bra, men sen säger vi inte vad som är bra då.
Nej,
och det är ju inte självklart. Det tycker inte jag är självklart.
Nej.
Ska man inte anta heller?
Nej. Och det, jag tycker det är en bra poäng. Mm. Jag för min del har varit lite medvetet hal, för att jag har tyckt att den här podden har inte varit liksom, jag vill inte se det som min plattform att föra ut mitt budskap och allt jag tror på, utan jag vill mer bara upplysa, problematisera det som kommer till en via Instagram. Så det har jag tänkt, men jag förstår också att nej, men ibland så kanske man måste bara säga vad man kommer ifrån och vad man tycker liksom, så.
Ja, alltså, det finns ju, alltså, å ena sidan kan jag hålla med att det är ju ganska gött att inte behöva ta ställning så mycket och bara få säga så här, men jag tycker det här är mindre bra och det här är mer bra, men ja, kanske är någonstans mitt emellan. Det är en ganska bekväm position. Men det kan ju göra att den som lyssnar kan ha svårt att förhålla sig till oss liksom.
Mm.
Och det kan precis. Jag ju också verkligen förstå. Inom akademin så måste du ju klargöra vad din position är.
Mm.
Eller så. Annars så blir det ju ofta liksom får man känslan av att det är ett halvt arbete typ. Det blir märkligt.
Precis.
Ja.
Så därför, för att göra bot på detta, så tänkte vi att, ja men då berättar vi lite grann var vi kommer ifrån, alltså vilka kyrkliga traditioner och hur vi ser på just det här med teologi och det vi möter och så.
Mm.
Jag tror det kommer bli ganska lite svar. Den som söker självklara svar och enkla lösningar får leta vidare, tror jag. Men fortsätt gärna lyssna för den delen. Men det är ju inte riktigt min grej, va?
Nej, men och, ja, jag vet inte. Ja, precis. Det finns en intressant sida här som jag tycker vi kanske kommer in på sen. Som är att du är ju lite mer liksom pragmatisk. Om man kan säga så. Förstår du vad jag menar då?
Ja,
alltså att du kanske, och på ett sätt då, alltså lite, om man ska se från ett negativt håll, kanske lite nyckfull. Mm. Inte nyckfull.
Det är många
inte
som har sagt det.
Är det?
ja, det är genomgående hela mitt liv. Att man inte riktigt, men vet inte vad man har i romanen någonstans. Nej, skojar han eller är han allvarlig?
Ja, precis. Ja. Men det är ju för att du är så otroligt ironisk och, eller sarkastisk och liksom metasarkastisk och...
Jag har ju den generationen.
Ja, är du det? Det är
jag. Nej, jag är en ettårsläntare.
Ja, precis. Du fostrade in i den generationen kanske.
Precis.
Ja, men... ja, nej men precis. Så Emanuel.
Mm.
Vem är du egentligen?
Ja, vem är jag? Ja, men jag... En fråga är ju... Vad är bakgrunden till att jag sitter här och pratar teologi nu? Och det är ju helt enkelt att jag blev intresserad av kyrka när jag var 17-18 på gymnasiet. Ja, min enda dröm och ambition fram till dess var ju att bli musiker.
Ja, just det.
Så jag flyttade ju hemifrån när jag var 16 för att gå på musikgymnasium i Malmö, och jag ägnade mesta av min tid till att öva. Inte så mycket som jag borde ha, men det var ändå målet. Och i slutet på trean så var det ändå någonting, jag kom över någon bok. Någon teologisk bok sådär, någon alfakurs tror jag det var.
Det är Bibeln?
Nej, det var inte Bibeln. men det var någon bok så här, 20 frågor att tänka på liksom.
Ja, just det.
Om den kristna tro. Och det bara tog tag i mig. Så från den stunden så liksom mitt liv förändrades lite grann, att jag gick ett år på folkhögskola efter gymnasiet. Jag kom inte in på musikskolan. Sökte musiker. Kom tvåa.
Nej.
De tog inte in någon.
Oh.
Surt. Det var ett svårt år att söka. Men så jag tänkte, då blev det ett år på folkis. Under det året så inser jag också att jag kommer inte orka att vara bäst hela tiden.
Mm.
Det där ligger inte i min personlighet, att försöka vara bäst och armbåga sig fram i livet. Och samtidigt som jag liksom insåg att jag vill jobba i kyrka typ. Jag vill syssla med de grejerna. Jag tycker det är jätteroligt med att åka på läger och vara ledare. Och de frågorna. Så det resulterar ju i att jag hoppade av efter ett år på Folkis och turnerade runt med en kristen organisation istället.
Som heter, vill du säga?
Ny Generation.
Ny Generation turnerade du.
Ny Generation, japp. Så då bodde jag husbil i 3 månader.
Var det då du delade säng med Joakim Lundqvist?
Ja, det var det. Wow. Det var det. Det var under den tiden.
Wow.
Så mycket vatten har flutit under broarna sedan dess. Mm. Men jag vill ändå tro att han minns och tillbaka det på det.
Får se om han hör av sig kanske.
Ja.
Om du hör detta, Joakim, Emanuel vill... Jag vet inte.
Fråga vad du tyckte att det var. Men i alla fall, det blev en tydlig förändring i mitt liv. Att det var ju dit jag ville. Och det resulterade sen att jag började läsa teologi.
Just det.
Med målet att bli pastor och jobba i församling och syssla med detta.
I Malmö?
Jag är ju uppväxt i en kristen... I Malmö, ja, precis.
Mm.
Ska man läsa teologi så ska man göra det i Malmö.
Mm.
Jag tycker det.
Mm. Det tycker du.
På grund av att Skåne... Alltså, Okej, Malmö, Skåne. Lund funkar. Gör, ja. Läs teologi i Skåne.
Mm.
Då har jag det sagt. Nu har jag tagit ställning för någonting idag. Men jag är uppväxt i en kristen familj. Gått i kyrkan alltid. Varit med i alla grupper. Från barn till kör till ungdomsgrupp och så vidare. Och så vidare. Men till slut så måste man ju, som alla vet, fatta ett eget beslut.
Mm.
Och då tog jag liksom beslutet att vara kristen för min egen skull. Och dessutom jobba i kyrka. Jag tog ett extra steg. Mm.
För du har jobbat som pastor ju.
Ja.
I typ 6 år.
Ja.
Mer?
Exakt. 6 år. 6,5 kanske.
Ja,
då, om man ska vara noga.
I Landskrona. Det var ju då vi lärde känna varandra. Egentligen.
Precis. Ja, absolut.
Du så bodde ju till och med hemma hos oss precis i början av din tjänst.
Ja, men det här har vi pratat om. Att jag bodde hemma hos dig på något till i ett par månader, men jag såg det knappt.
Nej, jag bara raidade hela tiden. Spelade World
du
Warcraft.
Raidade. Jag kände doften när jag gick förbi ditt rum.
Ja, av ostbågar.
Ostbågar.
Tonårssvett.
Jo, men när jag började jobba i församling så insåg jag ju ganska snart att läsa teologi och att leva teologi är ganska stora skillnader.
Mm.
Jag fick med mig jättemycket bra från min utbildning, men det var ganska lite av det som jag faktiskt använde sen i talarstolen.
Ja, just det.
Och när jag predikade. Alltså det blir en annan grej än att sitta med sina klasskompisar och diskutera saker och sen så kommer man till en vanlig församling och, och det har verkligen format mig. Att teologi behöver vara på riktigt och det, man kan liksom inte snöa in sig för mycket.
Ja, just
man kan. Man kan absolut göra det om du har tid och lust och så. Men se till att du också har fötterna på jorden liksom lite så.
Det har sin plats kanske. Liksom det djupdykandet eller insnörningen.
Verkligen. Och jag tycker ju att vi borde göra mer plats för det i våra kyrkor. Eller i alla fall de sammanhang jag har varit med i.
Mm. Just det.
Men det är svårt att hitta folk som kan och vill. Och man ska ha tid och man ska inte lägga för mycket...
Mm.
Vi har en regel i vår kyrka som är typ oskriven. Och det är att man får inte lägga mer än 2 kvällar i veckan i kyrkan.
Just det. Mm.
Alltså det är för att man inte bara ska leva sitt liv i kyrkan utan det ska finnas utrymme för att göra
annat. Är det så fortfarande? Också. Sägs det liksom? Talas det om det liksom ändå? Så var det ju, vi flyttade ju till Landskrona 1996 för att... Ja, men åtminstone en del... Jag är ju inte helt säker på om det var bara för att vara med och starta upp den församlingen. Eller om det fanns andra motiv också. Jag tror att det fanns andra motiv också.
En bibelskola, hörde jag tala. Har jag talat
om. Ja, precis. Det fanns lite så här. Men sen så blir det att vi stannar kvar i Landskrona. Och mina föräldrar är ju fortfarande med i församlingen. Och varit med då sen 96. Och då var det ju en sån där grej. Liksom. Mm. Inte att jag minns det, men fått det återberättat att... nej, men man får lägga 2 kvällar i veckan får man lägga i församlingen och en av dem bör vara hemgrupp typ så var det liksom.
Precis. Ja.
Det
är fortfarande målet men just hemgrupp ja, det är svårt nu.
Ja,
det är en ny tid. Sen de här 25 åren.
Ja, men så är det.
Så att, ja, det är en annan historia.
Mm.
Men det jag tycker det är en väldigt vettig hållning.
Mm.
Dels fördjupa dig i teologin, men se till också att du har en plats att leva ute i. Men se till också att du har en plats utanför kyrkan att leva det där.
Mm.
Att ge utrymme för. Sen är inte vi en super... alltså vi är ju inte ute på gatorna och evangeliserar på det viset. Vi uppmuntrar ju till vardagsnära relationer. Liksom.
Mm. Men skulle du säga att ni är en karismatisk församling? Skulle du säga det?
Jag skulle säga att vi är en smygkarismatisk församling.
I hemlighet.
I hemlighet.
Folk faller i alltså, anden när de är på toa.
Exakt. Det är det. Ursäkta, jag ska bara gå och falla i anden.
Det är därför ni har 17 toaletter. Det är
för att vi är 17 medlemmar. nej. Nej, men alltså vi är... Man hör inte tungotal och profetior i gudstjänsten.
Ja, just det.
Om det är om det är en måttstock.
Jag vet,
men
det finns ju vissa andra på akademiska så alltså, och det här är väl lite, nu är jag influerad av min svärfar då, som har, han har forskat lite på det här, eller han har forskat jättemycket på det här, men jag har hört lite av det lite mer ingående, framförallt den här skillnaden mellan vad är karismatiskt och inte, och då är ju till exempel om man har då gör ju han en skillnad mellan till exempel lovsång och psalmsång. Så det ska man inte göra ju. Eller så ska man det. Jag vet inte. Nej. Men där är ju en sån grej i alla fall. Att lovsången är ett tecken för att man är mer karismatisk. Och framförallt om den får ta lite plats liksom, i gudstjänsten.
Just det. Typ.
Det får det väl hos er, eller?
Ja, det får det.
Mm.
Det gör det. Men också alltid utifrån de som leder lovsången.
Mm.
Den söndagen. Alltså, nu är jag helt ärlig här.
Mm.
Excellens har aldrig funnits i Livsglädje i Landskrona. Inte ens när du och jag spelade tillsammans.
Kommer det vara första gången vi spelade tillsammans?
Ja,
du spelade så att dina fingrar börjar blöda på riktigt. Du spelade gitarr då. Du spelade på en stålsträng.
Ja,
och du hade inte spelat på hur länge som helst. Och jag hade liksom... Jag hade ju spelat gitarr i typ 3 veckor eller någonting. Och du släppade med mig, så satt vi där. Jag satt där längst fram. Och efter, så du hade så himla ont och mådde sådär. Och jag bara, vi gjorde det ändå, Manuel. Tog oss igenom det.
Ja, visst. Det. Ja, då. Jo då, jag tänkte skulle vara...
Du är ju inte pastor längre då. Sen 2014, eller? Är det så länge sedan?
Ja, precis. Mm.
Så det är nästan 10 år sedan du slutade vara pastor. Men du är ju med i församlingen.
Vad
ser du är din liksom plats? Hur har det varit att gå från att vara pastor till att inte vara det? Och nu sa vi ju att du är ordförande, det är det ju. Då är det ju det istället. Liksom, och,
ja. Alltså det var inte livsviktigt, men det var väldigt, väldigt viktigt för min fortsatta relation till kyrkan att jag slutade jobba som pastor.
Mm.
Alltså jag trivdes inte med att vara... Det kändes som att man var under lupp hela tiden. Att man var tvungen att leverera.
Mm.
Och det tyckte jag var väldigt ansträngande.
Mm.
Till slut. Men det växte fram att det där orkar inte jag med riktigt. Och, och det här liksom att leverera på bestämda tider.
Mm.
Det tyckte jag var svårt och jobbigt.
Mm.
Och sen så är det också väldigt mycket runt omkring pastorsjobbet som man ju kanske inte tänker med administration och listor och grejer och så. Och den tiden i livet var jag inte särskilt duktig på det.
Då hade ni en 4-åring och en 2-åring hemma?
Ja, mot slutet.
Precis. Ja, just det. Mot slutet, det. Ja. Precis.
Ja.
Jag tänker, det är precis där jag är ju.
Precis.
Nu.
Så det fanns kvaliteter som jag tyckte att jag saknade och till slut så blev det, nej men jag vill inte bli bitter på kyrkan.
Nej, just det.
Så då var det, nej jag behöver kliva av den här rollen om jag vill vara kvar och kunna tjäna i kyrkan på något vis framöver.
Mm.
Så då gjorde jag det.
Det var ju klokt av dig, tycker jag.
Ja. Ja, jag är väldigt nöjd med det. Alltså jag är ju fortfarande ganska mycket aktiv i alla möjliga grupper i kyrkan.
Mm.
Och det hade jag inte varit, tror jag, om jag hade fortsatt ett tag till. Utan då hade jag nog blivit risk för att jag blivit en besviken sånt som lämnar kyrkan.
Mm. Kan man säga, Emanuel, att du älskar din församling?
Ja, jag har försökt tänka på vad det är med mig och församling och utan att försöka, jag vill inte göra någon illa här på något vis, men att vara i en församling är ju lite grann som att vara i ett väldigt dåligt förhållande. Kyrkan gör mig oerhört ledsen och besviken ibland.
Mm.
Men ändå så kommer jag alltid tillbaka till den.
Mm. Det är som att du ser potential i den här formen av lärjungaskap kanske. Och att du tror att Gud ändå gör saker. i det här.
Alltså, ja, jag liksom tror jättemycket. Ja, jag tror jättemycket att Guds plan för mänskligheten går igenom församlingarna.
Mm.
Att vi måste vara Guds händer och fötter här på jorden.
Mm.
Och också väldigt lokalt.
Mm.
Mission. I vår kyrka så vi understödjer missionärer ut i världen, men vi riktar ju all vår annan verksamhet, eller ja, verksamhet till vår stad.
Ja, just det. Mm.
Och det är vi ju säkert inte ensamma om, men det är väldigt viktigt att vi har ett bra arbete för oss.
Mm.
Men när man engagerar sig så djupt i en församling som jag har gjort, så man knyter ju många emotionella band till den.
Mm.
Och när man har med andra människor att göra och så blir det ju lätt att man, nu tycker jag att ni gör fel.
Mm.
Och då är det ju så liksom ett angrepp på hela ens, det man älskar liksom.
Mm.
Så att ja, men jag älskar min församling verkligen, men jag är också ganska ofta jättearg när jag går därifrån. men på söndagen alltså. Men jag kommer tillbaka.
Mm.
För att det finns något i mig. Och jag tänker också på vad är det som gör att jag har fått den nåden att stanna kvar. Och,
mm.
ja, det är ingen onåd från Gud att, om man inte stannar kvar. Det vill jag också säga. Men jag har liksom bara... Jag tror att jag tål ganska mycket skit innan jag bryter liksom.
Mm.
Jag kan stå ut med rätt mycket och det är någon slags välsignelse.
Mm.
Det kanske har med mitt hala att göra. Att jag behöver inte riktigt ta ställning. Utan jag bara, ja men får sakta bearbeta och processa. Och det har hjälpt mig liksom att stanna kvar.
Ja, för det kan man väl ändå säga är något som präglar dig ganska mycket. Att saker behöver få ta tid och... man behöver liksom inte skynda igenom grejer. Det finns... Jag tänker lite på det här när vi snackade lite om den Asbury... händelsen i USA.
Mm.
Det här att det var som en väckelse eller vissa kallar det för ett outpouring eller en... Och ja, så det fanns massa det olika...
Väckelse, så dåligt ord. Ja,
precis. Och så vidare. Och då, på ett sätt så kan jag nog tänka att om jag ska försöka tänka hur du ser på det så tänker jag att du har ganska stora perspektiv på sådana grejer. Alltså typ så här, det där är ju coolt, men vi behöver nog ge det kanske 5 år innan vi ser om det här var någonting som riktigt liksom.
Ja.
Typ. Att det här och nu upplevelsen är inte riktigt din. Det är inte det du lever för. Typ.
Nej.
Eller?
Det är inte viktigt att grejer är wow och superhäftigt så, utan vi måste jobba i långa perspektiv om vi ska se resultat.
Mm.
Så Mose gick i 40 år i öknen liksom.
Ja.
Och fick aldrig se slutresultatet. Jag tänker att Gud har tid med oss.
Mm. Mm. Ja, absolut.
Ja. Det är så.
Jag tappar på blåsande!
Du har en helt annan ingång till teologin ju.
Ja, det har jag.
Alltså du...
Jag läste inte alls.
Du har ju alltid varit akademisk. Nej, verkligen inte.
Ja.
Men du läser i Skåne nu i alla fall. Men du har, så upplever jag dig. Jag upplever dig som en akademisk människa.
Mm.
Ni, er familj ju, diskuterar ju så att jag ibland får säga till er att sluta.
Visst är det gött?
Ja, det är skitroligt. Det har ni ju nedlagt i dig. Men din väg till teologi går ju inte via församling på det viset som jag har upplevt.
Nej, alltså, eller på ett sätt så gjorde jag det. Jag är också uppvuxen i en kristen familj och vi flyttade till Skåne då och var med och liksom startade upp. Den var ju igång lite när vi kom, eller ja, mer eller mindre när vi flyttade dit. Men vi har ändå varit med och byggt den församlingen, vår familj liksom. Mm. Och sen hade jag ju en period där jag liksom kanske tänkte att jag inte ville följa Jesus längre. Gjorde massa annat skit, typ. Mm. Och sen så, när jag väl... liksom vände tillbaka, som jag brukar säga. Då hamnade jag ju på en bibelskola som så här bönefolk, typ.
Mm.
Och då läste jag ju ganska mycket så här gamla mystiker och munkar och nunnor och grejer, liksom. Och var lite så här, man kanske ska bli en munk, typ.
Mm.
Kan man ju bli, det är coolt, typ. Kan vara gött. Men sen blev jag kär. vi vill säga.
Just det. Sant.
Så då blir det inte så mycket med det.
Nej,
och då så växte ju fram någon så här, men jag kanske läsa teologi, och framförallt tänkte jag att jag skulle bli pastor då.
Mm.
Och den idén hade jag ju ungefär 2 månader när jag läste på ALT då, i Jönköping.
Mm.
Läste jag. Det var ju 2014 ju, det var ju när du slutade som pastor. Då började jag läsa teologi. Det. Manteln överlämnades. Ja, men alltså, det, jag vet inte om du har tänkt på det, men jag tänker ju ganska ofta på det. Alltså, mitt intresse för teologi började ju med dig som ungdomspastor. Alltså, för innan jag hade haft... för du var den första av alla liksom ledare jag har haft som typ berättade att så här, ja, men vissa kristna tror ju så här, typ. Det finns ju kristna som tror att när man äter nattvarden så är det Jesus kropp och man dricker hans blod, liksom. Och jag bara, what? Det är helt sjukt. Ja, men så här, det var inte jättemycket, men det såddes nog någonting där, liksom. Intresset för att så här, man kan tro ganska olika och man kan tänka olika om saker. Och det fascinerar ju mig väldigt mycket. Alltså att den här spänningen mellan att vara helt övertygad om någonting som är helt annorlunda än någon annans övertygelse och ändå kunna leva liknande, kanske. Eller leva jämsides, kanske. Typ. Och det är en ganska spännande grej. Och det har ju drivit min liksom, teologiska utbildning ganska mycket. För det som hände då när jag var i Jönköping var att jag... vi hade ju Mikael Tellbe en dag. Han kom till Jönköping och undervisade om Nya Testamentet, någon kurs, så här introkurs. Och jag blev helt så här, han läser ifrån grekiska Bibeln. Det är helt sjukt. Och så här, och då hade jag liksom börjat bli intresserad för det där, liksom läsa grekiska och lite mer så här teologi. Då hade jag ju läst, då var jag ganska inne på att bli systematisk, alltså systematisk teologi egentligen. Ja. Det tänkte jag då. Ja. Då hade jag läst lite Karl Barth och ett par små böcker med honom. Och, men lite mycket munkar och nunnor, mycket kyrkohistoria. Läst något med Luther, liksom varit inne och nosat på. Jag har varit inne och nosat på Calvin en sväng, men det orkar jag ju inte.
Den perioden minns jag.
Oj,
då var jag orolig.
Ja, det är bra. Det skulle det vara också. Ja, men och då minns jag snackade lite med honom och då han bara så här, du kan köpa ett grekiskt testament och köpa den här boken, typ. Så här, kan du börja lära dig lite? Men där hände ju det väcktes ju någonting i mig att så här, men jag vill ju inte bli pastor ju. Alltså jag... För mig är det lite dubbelt här. Jag å ena sidan är ju lite för känslig för att vara pastor. Alltså att jag har väldigt lätt att liksom ta in allt som händer och allas känslor och allting.
Mm.
Och sen bär jag på det ganska länge. Liksom. Och sen å andra sidan så bryr jag ju mig alldeles för lite om folk och deras tankar. Liksom.
Allt detta är sant.
Ja, men det är väldigt märkligt. Jag kan ju verkligen så här sitta och läsa en artikel på dagen med någon så här som debatterar någon teologisk position, någon bibeltolkningsgrej, och kan bara mitt i artikeln, jag vet inte, varför lägger jag tid? Sätter mig och scrollar på Reels på Instagram istället, det är mer värt.
Ja.
Jag är så himla ointresserad av alla era idéer, liksom. Ja. Så jag är väldigt dubbelt där. Men då flyttar vi till Örebro då, och så flyttar ju min dåvarande flickvän med. Det var ganska sjukt. Vi fick ju varsin lägenhet i samma hus då.
När
vi det var helt sjukt. Det var väldigt kul. Och det var ju fantastiskt. Jag fick ju lov att börja läsa grekiska innan jag hade läst in basåret då. Och läste in grekiska. Tyckte det var sjukt roligt. Och kom till det kyrkohistoria och bara, åh, gud. Bespara mig. sen var det väldigt, det var också, hade sitt värde, hade det, alltså att få läsa och studera det,
absolut.
Men det finns väl en anledning att jag hade 15 högskolepoäng kyrkohistoria när jag gick ut, tog min kandidat, och typ 67,5 i bibelvetenskap, tror jag. Ja.
Nej, men så... Det är för att det ena handlar om människor, det andra handlar om...
Grekiska. Jag gillar verb. Nej, ska vi helt ärligt så tycker jag prepositioner är mycket mer roligt. Men det, vi ska behöva inte gå in på det. Nej, men så visst, och då så insåg jag att jag ville doktorera också. Och då fick jag lägga in lite annan växel. Så då har jag ju både läst in poäng snabbare än vad jag hade behövt för att kunna doktorera lite tidigare. Och sen ansträngt mig ganska mycket med att skriva alltså uppsatser som har liksom haft hög kvalitet för att kunna söka. Och sen skrev en artikel som blev publicerad och sådär. Sökte in och fick komma in. Nu sitter jag ju och våndas över min himla avhandlingsprojekt istället. Varenda dag.
Det är ju student ju.
Ja, visst är det kul.
Men hur använder du din teologi i din vardag då? Alltså ditt kristna liv? Eller det som du vet och kan?
Det gör jag inte. Eller med mina barn.
Nej.
Jag är ju faktiskt inte, jag går inte i kyrkan just nu. Det är ju inte helt och hållet mitt eget, alltså det är inte bara mitt eget val. Och det är ju ganska känsligt fortfarande att prata om. Men vi var ju med i en pingstkyrka. Nu är jag nog kanske med på papper fortfarande, men min fru jobbade i en pingstkyrka här i Uddevalla och fick sluta. Blev avskedad typ ganska hastigt. Och det tog väldigt hårt på oss och har tagit och gör fortfarande. Det är jobbigt liksom. Mm. Så nu jobbar Anna i Svenska kyrkan här i pastoraten. Två pastorat typ. Och så ibland så går vi till den svenska kyrkan som ligger här i Dalaberg på andra sidan vägen. Mm. Och ibland går vi till en trosrörelseförsamling som heter Fristaden. Men jag finns ju inte i något sammanhang där jag liksom undervisar eller predikar eller knappt typ pratar teologi med dem. Det är jag och Anna och du och jag. Försöker prata lite om så här tålamod och sånt med min son, men det går inte.
Nej, det har sin tid och sin plats. Det är ju så. Jag tycker det är synd för kristenheten i Sverige. Alltså stort att man inte tar vara på en. Jag tycker du har en viktig röst.
Mm. Det är ju väldigt fint att du säger. Jag tycker det är svårt att ta till sig tycker jag. För att jag kan ju samtidigt bli lite så här, jag vet inte. Jag kan ju säga grejer liksom.
Ja.
Så här, men det är väl lite, jag tror det är ju det här att jag kan ju nog också uppfattas som ganska hal. För att min liksom teologiska position är nog inte, alltså jag vet inte vad jag tycker om allting liksom. Jag vet inte om jag tycker saker är så himla viktigt så. Alltid.
Du har ju ändå skrivit lite debattinlägg och svarat på grejer i dagen ju.
Ja,
alltså när det har handlat om till exempel kvinnligt ledarskap och sådana saker.
Ja, men det var ju för att skydda min frus inkomst ju.
Ja, alltså, var det anledningen än var så var det
rena ekonomiska incitament.
Men
absolut, och jag har ju vissa, alltså jag kan ju verkligen ha åsikter om grejer. Och jag kan verkligen tycka, jag kan verkligen tycka saker. Men platsen för att tycka dem är inte alltid liksom given. Och sen, det är väl det kanske som efterfrågas, att kanske vi skulle säga lite mer i podden vad vi tycker om saker liksom.
Mm.
Och inte vara så himla så här. Ja. Det är för att jag kan ju verkligen tycka grejer. Men ibland så blir det också ganska läskigt. Jag tycker det är läskigt att säga vad vi tycker i en podd som spelas in och sen är helt fri för alla. Och liksom, det är...
Absolut.
Helt plötsligt så är det någon som bara säger, men hur kan du säga så? Typ. Nu har inte det hänt, men det kan hända. Nej. Liksom.
Ja, och det, absolut.
Så det är väl det också som kan påverka. Särskilt så tycker jag att det är ganska lätt att liksom blåsa upp lite så här. Men Lukas, han är doktorand och akademiker och bla bla bla. Jag är ju... Det är ju en klyscha liksom. Men att studera gör en liksom mindre vetande. Jag blir ju lite så här, men jag vet inte så mycket om det här. Så varför ska jag säga något? Och samtidigt kanske jag har läst mer om det än de flesta. Liksom.
Mm.
Typ. Kanske, eller de flesta. Men lite så.
Mm.
Så jag... Och det är väl det jag kanske också uppskattar egentligen mer när det kommer till församling och församlingsliv och egentligen teologi också. Alltså att få ha liksom en liten öppen dörr hela tiden för det då som jag kallar kanske Guds ande. Att få komma in och liksom påverka och styra. Liksom. Men jag tror ju att det sker i en församlingskontext väldigt tydligt. Och att det liksom... det är väldigt svårt för mig som enskild person gå in och bara säga, men jag tror ändå anden säger det här, typ. Om jag ska säga det och verkligen tycka det, då skulle jag vilja ha liksom, folk med mig som jag också både litar på men också ser, har prövat och tänkt och bett och funderat. Liksom.
Ja, precis. För att man lyssnar ju, eller jag lyssnar ju inte så mycket på människor som jag vet, liksom, ja men du kommer ju här, alltså som ett exempel. Du är ju inte med i någon församling. Varför skulle du komma och prata om vad församlingsarbete är? Liksom?
Ja, men precis.
Till exempel, nu, det var bara ett exempel, inte för att du inte är med i någon församling. Jag tänker, du är ju ofrivilligt inte med i någon församling.
Ja, och sen kan man också säga så här, ja, fast du skulle ju kunna gå i kyrkan. Det finns ju kyrkor att gå i. Liksom. Så det är lite halvt ofrivilligt, halvt frivilligt, tycker jag, just nu.
Ja.
Ja. Men, nej, men visst är det så. Jag tänker att det kommer vi tillbaka. Det, liksom, det hänger ju ihop med varför vi gör podden, tänker jag. Lite, för att det är ju ett sätt att... jag tror ju att mycket teologi som slängs med ofta, alltså som är enkel, liksom, som är som vitt bröd, så snabba kolhydrater, det är ju reels, liksom. Och jag är ju all for vitt bröd. Älskar ju det. Men det behöver ha sin plats och man behöver förstå vad det är. Liksom.
Mm.
Typ när min son säger att han vill ha en macka till och så bara, men nu behöver du äta mat. Då fattar ju inte han att man kan ju inte leva på bröd alena. Utan på varje ord som utgår från Guds mun. Och mat.
Precis.
Nej, men just... och det är väl lite så jag kan se det med just varför vi gör det här egentligen. Att det, och det är väl lite därför kanske jag är försiktig med att säga vad jag tycker också. För att jag vill ju på ett sätt också starta upp, liksom öppna upp för samtal kring saker. Och där tror jag kanske du och jag behöver liksom bli lite bättre. Nu har vi fått lite olika respons där, men kanske på ett sätt lite bättre på att inte bara raljera liksom.
Nej, precis.
Utan också visa att, men de här människorna, de man kan ta dem för genuina Jesusföljare som jag inte håller med. Man kan ha viss respekt liksom. Man kan och se att de har också saker att tillföra och de kanske har mer att tillföra än att de bara väcker till samtal för att jag blir provocerad och grejer liksom.
Jo, men precis. Jo, men absolut, och det hoppas jag att ni också förstår när ni lyssnar.
Ja.
Att vi har det med oss också. Att det är ju inte bara det här tunna budskapet och mediet som vi bedömer. Liksom. Eller, på ett sätt är det ju det. Men vi förstår ju att det finns mer bakom. Och det är det som är hela problemet. Och därför vi gör podden.
Precis, för att
det är som du säger. Det kommer fram enkla, snabba lösningar. Och det måste vi prata om.
Ja, för än så länge, jag ska inte säga helt dåligt, men om jag inte minns helt fel, så är det ingen av de reelsen vi har pratat om som faktiskt har sagt, nu fick du en teaser, gå in på min YouTube-kanal och kolla på hela undervisningspasset, eller sådär.
Nej, precis.
Det är ingen som bjuder in till så här, det finns mer här att fördjupa sig, utan vissa klipper ju på ett liksom brutalt sätt, helt mitt i en mening typ, och vissa är ju lite mer så här färdiga, så här är mitt 30 sekunders eller 10 sekunders budskap liksom till dig typ. Och jag tänker ju att det är farligt, tänker jag faktiskt. Jag tror det, att det är riskabelt.
Det är ju det.
Jag tror att det urvattnar vår blick liksom för vad som är bra och som är sunt liksom.
Ja, det här är, vi har ju jättemycket att prata om här och tiden springer iväg. Insan. Jag funderar på om det här får bli ett dubbelavsnitt.
Ja, kanske det. Ja.
För att vi ska också sköta våra andra sysslor i huset.
Du menar att jag måste gå och duscha?
Och jag måste lägga in tvätt.
Ja. Ja.
Ja, nej men alltså, för att vi har ju fler frågor. Till exempel, vi fick en jättebra fråga om hur vi har utvecklats, om vi har gått från konservativ till mer liberala. Eller hur det har funkat liksom. Och jag tänker att det måste vi ju också prata om.
Åh oh, ja.
Jag vill jättegärna ha tid att prata om det.
Mm. Ja, men vi kanske kan göra så här att nästa vecka så kör vi en lite, så kör vi en reel fast kanske kortare. Och så ger vi lite utrymme att prata bara om, kan vi prata om det här med liberal, konservativ.
Precis.
Ja. Det är en ganska trubbig så här spektrum egentligen.
Det är precis det jag vill säga.
Ja, då så. Då har vi sagt det.
Att ja, snabbt svaret är att jag vill inte definiera mig som varken liberal eller konservativ.
Don't put baby
på tal om,
in the corner.
På tal om vad hal. Precis.
Du vill bara dansa.
Så. Jag vill bara roligt. Jag vill bara...
Det kan man inte bara få a good time. Ja.
Precis. Och så ska vi också prata om ditt ölintresse.
Ja, det ska vi. Det ska vi göra.
Gå in på YouTube och följ. Ja, nej, men det ska vi prata om.
Instagram har jag faktiskt.
Ja, just det, Instagram.
Ja.
Mm. Mm, nej, men kul.
Mm.
Och svårt.
Du hade ju ett lägerminne som du inte berättade förra veckan. Kan
ja,
inte
precis.
Du berätta?
Ska jag bara säga det?
Kan du bara
ja,
säga?
Det är egentligen... Ja, jag kan säga det. Alltså det är egentligen inget som är särskilt wow. Utan det är mer om att vi sen, eller jag i alla fall, och du inte långt efter, sen 2005 har åkt och nattabadat varenda läger på sommaren.
Mm.
Och det har det är så att vi åkte ner killarna bara och badade. Vi fyllde ofta en bil med killledarna och så åkte ner och badade. Och det har vi gjort ju länge. Och i alla väder. Alla temperaturer.
Ja, särskilt du och jag
sällan vi har sagt att nej.
Särskilt du och jag har åkt nästan varenda kväll.
Mm.
Ja, det är sjukt.
En veckas tid typ.
Mm.
En gång per år sen 2007.
Ja, det är det. Det var typ, min första ledare sommar.
Precis. Och det har hänt tokiga saker. En grej var ju när vi säger inga namn. Men rutinen är så att vi åker ner. Vi åker ner, byter om där nere oftast. Eller åker vi bara ner i handduk. Vi bara nakna, så är det. Det ska sägas.
Vi åker ju oftast ner i handduk också.
Ja,
vi är sällan har kläder på oss när vi åker ner.
Man vill inte stå där nere, det är oftast inte jättevarmt.
Nej.
Och det är helt mörkt, får man också säga.
Ja.
Så och då kissar man på ena sidan bryggan och man badar på andra sidan bryggan.
Mm.
Denna gången kissar vi på ena sidan bryggan. Den här personen på väg ut halkar och trillar ner på kisssidan. Det är inte alls mysigt, men vi skrattade.
Vi skrattade väldigt mycket. Ja.
Och vi skrattade fortfarande åt det.
Kommer du ihåg den gången när du, jag tror du och jag själva, och vi var supertaggade och vi gick... Ofta när det är så mörkt liksom, så tar man handduken under armen och går naken. Liksom. Och så går vi ut på bryggan och när vi är där så inser vi att det är ett par där ute som också näckar.
Ja.
Alltså en man och en kvinna som näckade liksom där mitt i natten. Och så kommer du och jag och bara där upp där. Ja, vad kul. Jag tror vi hälsade och de gick upp typ och vi så här, trevligt, kallt, varmt.
Ja, så minns jag det.
Ja, det var ju inget
Ja, trevligt. Mm-hmm. Man såg ju inget ändå, det var ju så mörkt.
Ja, ja.
Ja, ja nej, bra minnen,
ja,
tycker jag.
Det.
Hoppas jag får fortsätta på något vis framöver också.
Mm. Mm.
Ja, så är det med det. Ett härligt sommarminne.
Ja, det är det. Du, Manuel.
Lukas.
Tack för idag.
Tack ska du ha. För att allt
vi
du
ses på lördag.
Ja, du. Fantastiskt.
Kanske lite.
Live. Det är jättebra.
Ja. Det är alltså i förrgår.
Ja.
för den som lyssnar ja. När avsnittet släpps.
Precis. Konstigt detta. Ha det bra, Lukas.
Detsamma.
Hej då.